Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Det är den tredje torsdagen i juni. Vi är tillbaka och det är 16 juni. Vad är det nu? 8 dagar till midsommarafton. Har ni midsommarplanerna klara? Bra! Breaking news. Igår så annonserade Joakim Lamotte att han lägger av som journalist. Intressant karriär ändå, Joakim Lamotte. Mm. Första gången jag kom i kontakt med Joakim Lamotte så var han väl då kanske lite mer traditionell journalist än han var i slutet av sin karriär. Och då var det en sån Aftonbladet TV. Det var en snabb debatt om att det var något sånt koncept. Man diskuterade regnkläder på eller av, eller gummistövlar på eller av. Det var väldigt så här svart eller vitt, och Lamotte hade då en synpunkt och sen var någon annan motståndare till honom. Och så diskuterade vi det här. Det hade liksom ingenting med invandring och kriminalitet att göra.
Nej.
Och sen så tror jag att jag gav segern till Lamotte, för jag var jury i det här. Det var ett väldigt konstigt koncept. Och då minns jag att Lamotte skrev på sin Facebook, komikern med sig Hallberg, annonserade mig till vinnare. Och sen då så följde ju många år av att han blev mer och mer inputtad i en viss hörna, politiskt hemvist. Och vissa hävdade väl att det inte var journalistik det han ägnade sig åt. Men man måste ju ändå säga då att om man tvingas lägga av på grund av hot mot sin familj, så är det intressant då att folk från vänstern, om man nu ska kalla dem från vänstern, men folk som hade animositet mot Lamotte, att de tog honom så mycket på allvar samt som de hävdade att han inte var en journalist. Alltså det är konstigt att både ge en man så mycket relevans samt som man säger att han är helt icke-relevant.
Men är det för att han då, han har ju ändå makt, för han har haft människor som lyssnar på honom och han har haft följare.
Jo, det förstår jag, men varför är han så viktig då för folket som säger sig inte alls bry sig om vad han säger?
Jag tror han är tacksam att ha som motståndare, eftersom då det är lätt att förlöjliga honom, tror jag.
Mm.
Alltså att det är så många, Magasin Paragraf gjorde väl den här undersökningen om hans journalistik då, att 73% av allt han hade skrivit handlade om honom själv.
Ja, jo, men då
alltså det, om, för som motståndare är han ju kanske tacksam då för vänstern.
För att det blir, att det är lätt att känna sig bättre kring sig
ja,
själv.
Ja, men alltså precis, att kolla på den här killen, det här är våra meningsmotståndare, så här ser de ut, de skriver 73% artiklar om sig själva, det gör ju inte vi här på vänstern. Jag tror att han är en tacksam motståndare, det är därför de har liksom lyft upp honom.
Men jag undrar, är det då vänster som har skrämt honom till tystnad, eller vem är det som har hotat hans familj?
Nej, det är ju kriminella då. Han har varit ute i vissa områden, och det var ju någon som blev dömd för hot mot honom som hade varit med i ett kriminellt nätverk och så att det är ju givetvis för jävligt, och oavsett vad han ägnade sig åt, det var väl kanske inte journalistik i traditionell mening. Det var väl mycket nyheter kring sig själv, och sen han ringde ju, han stod på olika torg och så där. Tycker man får välja sin strid där. Antingen är han helt jävla irrelevant, eller så är han så relevant att så fort han dyker upp så blir folk på vänsterkanten tokiga. Man kan liksom inte både ha kakan och äta upp den. I vilket fall som helst så är det ju det hot är ju inte okej.
Vi får se vem som tar hans plats då.
Ja, men det finns väl massa människor. Men återigen, om man då som Paragraf, då Magasin Paragraf, hävdar, kolla här vilken pajas, då borde man ju kunna göra det större och ignorera honom.
Ja.
För att det här kommer ju alltid fortsätta. Det kommer alltid finnas en ny Lamotte. Nej, det är intressant. Det är spännande också att se vad han gör nu. Om han bara ska dra sig tillbaka. Också svårt, tänker jag, att man har haft en sån framskjuten position där man alltid pratar om sig själv. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att ta ett kliv tillbaka från The Daily Messiah och se någon annan stå här och prata.
Nu ska han söka jobb på Volvo nu, eller vad,
nej,
vad händer nu?
Nej, precis, det jag menar.
Kan man inte swisha till honom längre?
Jo, det, i sitt sista meddelande precis innan han då gick i pension så sa han, om ni ändå är sugna på att swisha lite mer så kan ni göra det.
Ändå, jaha.
Ja.
Så swishdörren är öppen fortfarande?
Swishdörren tror jag inte är stängd.
Nej, okej. Okay. Men vad ska man swisha för nu, bara för att man vill...
Bra jobb.
Okej.
Okay. Ja.
Retroaktiv swish då. Tack för att du har gjort.
Tack för att du...
Lång och trogen tjänst.
Ja, men det är ju såklart för jävligt ändå. Sen är det också journalister, alltså det finns ju en poäng i det här, att hade han varit en vänsterdriven journalist så hade ju folk tagit hoten mot honom på ett mycket större allvar än vad de gör idag. Alltså så är det ju. Alltså att det är ju skamligt i viss mån att journalister så lätt avfärda honom som ett skämt.
Mm.
Alltså det finns liksom ingen double take. Man kanske kan avfärda honom som ett skämt, men det är liksom inte ens en tvekan om att de ska göra det. Vilket såklart det också kan vara problematiskt. Hot är i alla fall ingenting vi står bakom här på TD.
Nej.
Jag kan inte påminna om senast jag hotade någon. Jo, det var på Arlanda när jag missade mitt plan till Luleå. Då hotade jag den här personalen som vägrade.
Tanten toppade på planen.
Ja, folk som inte tackar dig hotar du ju också.
Ja,
indirekt.
Ja,
för sig, han hotar ju någon varje dag.
Det är mycket hot nu. Det är ju nästan en hotpodd det här. Så där vet jag inte. Du får öppna ett Swish-konto du också.
Ja,
några som jag inte hotade i alla fall, det var ju de här.
Finalhoppet i poolen!
Igår så framförde du, jag tror det var igår eller om det var i förrgår, framförde du teorin då att Lassemans altan, det här programmet på TV4 som har blivit så sågat, att det riktar sig bara till Göteborgs publik och att göteborgarna såklart älskar det, även om resten av Sverige inte förstod vad fan som pågick. Men nu har ju då Göteborgsposten recenserat det här, och John, jag är ledsen att säga att din teori verkar varit fel. Rubriken i GP är Lassemans altan, en förgård till helvetet.
Oj.
Det är en väldigt rolig recension, jag ska inte
Vem har skrivit den?
Jan Andersson heter han. Lassemans altan, i Ryssland känt som Satan 2, är alltså somriga uppföljande till Arvingarnas jul. Och jag kämpar verkligen med att försöka beskriva vad jag just har sett. Det är inte lätt. Man har gett sig fan på tvångsmata landets tv-tittare med All Things Göteborg. Vi snackar inte om bryggor och tång, utan om grov, närmast desperat västkust-onani. Det är som att TV4 fyllt ett helt hagelgevär med räkskal och avrasat rätt i ansiktet på sina tittare. Det hinner inte gå 15 sekunder av första avsnittet innan Glenn Hussein får hälsa på medlemmarna i Arvingarna med ett "Vad gött att se er då!" samt som han sitter i en campingstol och viftar med sin egen burköl. Gött denna! I den havsnära luften.
Otroligt, så inte ens göteborgarna gillar det.
Nej. Nej, uppenbarligen inte. Kötet går på tomgång, skämten studsar som mjukglass och deras usla, usla timing skulle få öppna kanalens producent och börja skjuta heroin. Så tydligen blir man inte profet ens i sin egen hemstad längre.
Otroligt bra, välformulerat. Roligt!
Ja, roligt.
Är inte behållningen då att han fick skriva den här recensionen?
Ja, jo, kanske. Men man får också ge det till Arvingarna att om några kan ta sig igenom det här och skaka av sig och ändå tycka att livet är gött. Så är det ju Arvingarna.
Men det är bättre att få en rejäl sågning än att få 3+ i alla fall.
Det tror jag inte att man håller med om.
Ja, det håller jag med om.
Ja,
jag håller med om min egen.
Ja,
jag själv sa.
Jag förstår. Jag tror, om du, har du någonsin upplevt en riktig sågning?
har någon av dina böcker fått en...
På Storytel?
Ja, men det är ju enskilda, alltså galningar. Jag hatar ju att folk bara kan gå in och skriva en recension helt anonymt.
Jag älskar det. Älskar det.
Och så har de ju ingen smak och ingen känsla och ingen talang själva.
Jaha, ja. Kanske.
Nej, jag bara säger, det sätter sig på själen. I normala fall.
Ja, du ser ju, du tar ju upp det här.
Jo, jo, men jag bara menar, det är ju bättre än 3+.
Det tror jag inte att du tycker. Jag tänkte prata om Svenska Dagbladets nya podcast där det första avsnittet handlar om just den här podcasten. De har gjort ett helt poddavsnitt om The Daily Messiah och hur vi jobbar med nyheter.
I alla fall på Ekot börjar man ju med att nyhetschefen kommer in tidigare, kollar av TT, vilka liksom, presskonferenser, om regeringen håller presskonferens, rättegångar, olika beslut som ska tas. Här var det ju liksom, vad ska du göra då? Och vad ska du? Och så man fick liksom göra lite vad man hade lust med. För mig var det liksom så här, ska de ha nyhets... Det här är ju bara, de leker ju tidning.
Trist för sånt påhopp. Nej, det handlar faktiskt inte om The Daily Messiah. Det handlar istället om nättidningen Bulletin. Nya podcasten Blenda. Svenska Dagbladet hade premiär i veckan. Blenda då efter en sån här hushållsmaskin Blender. Det blir då en mix av allting, antar jag. Mm. Har ni testat en sån?
Blender? Ja, har en sån. Ja. Gillar det. Starkt. Kan göra smoothies.
Det är SVDs Christian Down då som har gjort ett poddavsnitt som heter Bulletin från insidan. Bulletin, long story short, det var ju då högerns revansch på vänstertyckarna. Det var ju då äntligen skulle Sverige få en kvalificerad, en kvalitativ nyhetspublikation som kunde kontra allt tjafs från vänsterkanten. Mm.
Ja, alltså precis. Någon som inte skulle vara bara Lamotte utan även en riktig tidning.
Ja, precis.
Alltså typ en expo för...
Inte Swish-journalistik.
Nej, precis. Utan med en verkshöjd som var högre än så.
Ja.
Och den grundades då av Tino Sanadaji och Pontus Tholin. De träffades, två grabbar, på Handelshögskolan. Och länge hade de då förenats i sitt hat mot vänsterblajet. Det här la jag in själv, men jag läste mellan raderna.
Det står inte i affärsplanen.
Nej, det gör det inte. Men det visade sig då att det fanns ganska många högertyckare som tyckte att det här var kanon. De värvade ju Alice Teodorescu, de värvade Ivar Arpi, de värvade Paulina Neuding och de värvade även några vänsterprofiler. Så det var liksom en jävligt stark uppsättning och det här skulle då finansieras av massa hemliga investerare och äntligen skulle då högern få en publikation värd namnet. Ett svenskt New York Times om man så vill. Men ganska snart så blev det ju problematiskt och det började läcka olika klipp på sådana här möten som de hade, redaktionsmöten, och det blev ju en clash då mellan ägarna på ena sidan och de som faktiskt var riktiga journalister. Och de här läckte ju ut, men det är ändå anmärkningsvärt när man lyssnar på dem. Och John, jag vet att du är konflikträdd, och man behöver inte vara så konflikträdd för att tycka att det är lite obehagligt just om det här är då måndag morgon.
Någonting som väldigt många människor har haft frågor om är det här inlägget av Tino som skedde på sociala medier. Där han hängde ut en enskild medarbetare och skrev om det. Och eftersom du ville vara med på det här mötet, Tino, så säger du nu inför alla att det var precis så det gick till. Och jag hoppas att du i framtiden håller dig för god för att hänga ut enskilda medarbetare.
Jag hoppas, Ivar, att du aldrig ringer mig och hotar mig på sociala medier.
Kan du lova det? Kan du lova det? Inför nu när vi alla är här. Framgent så är det jättebra om den typen av kriskommunikation, att man inte gör, springer iväg och är impulsiv på sina Facebook-statusar, oavsett om man äger eller medarbetare.
Det skedde aldrig.
Skulle jag gärna ha någon slags liksom, lojalitetsplikt gäller åt alla håll här. Det vill säga en enskild medarbetare som avtalar. Ska du skrika mer eller vill du vara tyst när jag pratar?
Lägg av om du pratar nu. Du tror att de här matchspelen gör det cool.
Men jag tror att ni förstår varandra.
Nej. Han får ju inte vara
ljusad. Vad är det här för något? Jag vill veta.
Håll dig till fakta, Alice.
Men gud.
Som om Zoom-möten inte var ångestframkallande nog när man vet att man har en Zoom-möte inplanerat klockan 3. Om man visste att det här skulle vänta varje dag så skulle det vara ganska jobbigt, tror jag.
Fy fan, nej, men det är sånt här. Jag har ju liksom försökt bygga mitt liv för att alltid undvika såna här sammanhang. Liksom. Ja. Alltså det här är ju om man jobbar med anställningar och grejer, då är det ju sånt här skit hela tiden. Däremot så tror jag att de här gillar det lite grann. De är inte konflikträdda.
Nej, alltså så jag hörde ju Arpi sen i P1 när han och Teodorescu hade lämnat och de blev intervjuade av P1 och det var ju också så, då ringde de ju upp han Tino och han sa ju också att problemet med de här var ju att de inte ville jobba. Mm. Att de gjorde inte ett jävla skit. Och, ja, det var ju otroligt infekterat allt det där.
Men SVT har faktiskt gjort ett kanonjobb. Det är en väldigt intressant dokumentär in och lyssna på hela. Det är ju intressant då när man bara lyfter några små exempel så kan man ju redan från början ana varför det gick som det gick. Tino, då någon slags ägare, han satt då inte i Stockholm, han satt i Kiev. Och John, även om jag kan tänka mig att du skulle uppskatta den här arbetsmetoden så är det kanske inte... Jag vet inte om det är exemplariskt när man ska starta en ny tidning. Så här skötte han då sitt arbete i början.
Jag har någon sorts sömnsjukdom som gör att jag ofta vaknar på nätterna. Och Kiev är ju en sån här stad som aldrig sover. Det gillar jag också. Toaletten på nattklubbar, mycket av jobbet gjort. Då får man gå i toaletten, stänga dörren och prata.
Oj. En ägare i din smak, jag tänker mig.
Jag fattar inte, vad gör han på toaletten?
Han är på nattklubb, stan sover aldrig. Han står på nattklubben i Kiev och går in, smiter in 5 minuter på nattklubbstoaletten och tar ett viktigt möte innan han snabbt fortsätter.
Så när han är arg här på det här mötet då står han på nattklubbstoa i Kiev.
Det är roligt också att säga att de andra är arbetsskygga, men vem fan jobbar på toaletten på nattklubb? Ja, det är ju John.
Nej, jag vet inte.
Ja, men även om det kanske är en ägare i din smak så är det väl, jag vet inte, det är väl tveksamt kan man säga. Men problemen finns där från början. De värvar ju då en riktig nyhetsjournalist från Ekot, Negar Josefi. Hon ställer då bara lite standardfrågor till den person som presenteras som nyhetschef på redaktionen.
Ja, jag frågade honom, har du jobbat med nyheter? Nej. Har du varit nyhetschef förut? Nej. Var kommer du ifrån? Något F+. Jag bara, vad är F+ för någonting? Och så var det 2 andra personer som skulle vara nyhetsreportrar. Var kommer de ifrån? F+ också. Jag bara, vad fan är F+?
F plus visar sig då vara...
F plus?
Det är då en näringslivstidning som precis innan hade intervjuat Tino Sanadaji. Och då passar han på att, grabbar, vad fan, vill ni inte komma och jobba för oss? Ingen har ju talat om F plus för, varken förr eller senare.
F plus?
Men det stod ju då i bjärt kontrast till, till exempel när det kommer in då en riktig Ekot-reporter som ställer frågan just hur nyhetsrapporteringen ska gå till. Och hon märkte ju då ganska snabbt att de pratade på ett annat sätt än man brukade göra på Ekot. För de hade ju då en agenda, vilket de kanske hävdade att de inte skulle ha. Så det skulle ju då vara en nyhetsrapportering utan agenda för första gången. Om man då utgår från att public service har en agenda, mm, så skulle det här vara motsatsen. Men såklart att de kanske driver vissa frågor, men det fanns då vissa frågor som var väldigt uttalade. Och det var ju kanske inte då hur det gick på Nya Karolinska, det var ju då kanske inte att kritisera skattebrottslingar, utan det fanns ju någonting annat som då var outtalat innanför redaktionsväggarna.
När jag kom med förslag om att göra jobb, reportage på, ja, men olika förslag, det var inte intressant. Intressant var ju invandrare, kriminalitet och invandrare.
Ah, det var det ändå som var grejen. Vem hade kunnat tro det?
Trodde hon inte det då, eller?
Nej, ingen verkar ha trott det. Förrän det sen visar sig att det var det.
F plus. Vad handlar den om då?
Ja, näringsliv antar jag.
Näringsliv, aha. Ja.
Negar slutar till sist och delar med sig av en historia. Jag vet inte om ni känner till det konto på Twitter. Saker som inte har hänt. Där de då suger upp nätet efter historier som folk delar med sig på sociala medier, men som de hävdar då aldrig har hänt, att folk då ibland kanske poserar med saker som låter bra men som faktiskt inte har hänt i själva livet. Jag tror att Negar berättar här om ett läkarbesök som hon mycket möjligt har varit på, men jag tror inte att läkaren sa de här sakerna när hon berättade att hon skulle sluta på Bulletin.
Jag gick till en läkare, minns jag. Och så sa jag att jag vill bli sjukskriven. Jag mår inte bra. Jag ska skicka det här till Försäkringskassan. Han bara, vad jobbar du? Jag jobbar på den här Bulletin. Nej, fy fan. Det där skithöget till tidning. Där kan du inte jobba. Jag sjukskriver dig på en gång. Om du inte är sjuk nu så kommer du bli jättesjuk om du stannar där.
Ingen svensk läkare har tagit de där orden i sin mun.
Tror du inte?
Det är helt orimligt. Inte bara att han skulle vara så införstådd med liksom hur det ser ut på redaktionen på Bulletin, utan att han ska brinna så mycket för det.
Alltså, om det blir också olagligt. Alltså, man kan inte, det är bra tips till alla försäkringsbedragare. Alltså, säg på att du jobbar på Bulletin så blir du sjukskriven.
Ja, i och för sig. Men det där är ju alla läkare på Gotland i och för sig. Jag kommer bara ihåg min doktor Roland som jag gick till. Och som,
han hade inget efternamn, nej.
Nej, det har han inte.
Eller läkare eller legitimation.
Han blir i och för sig i fängelset sen.
Men jag tyder såklart inte på att hon gick till läkaren och mådde skit, för det verkar alla ha gjort. De försvann ju en efter en. Stridigheterna tilltog. Paulina Neuding försvann, Ivar Arpi försvann, Alice Teodorescu försvann. Pengarna började ta slut. Och ett annat sånt här tecken på att ett företag håller på att kapsejsa utan att riktigt veta om varför, det är att man börjar lägga pengar, slösa pengar på projekt som kanske bara är just slöseri.
Då är vi uppe i minst 3 miljoner kostnader per månad. Sen tar vi in den här Andy Rosenthal. Och med hans ersättning så plus att vi gör en del andra expansioner, vi ska göra den här, det som är tänkt att bli en tv-serie där Hanif Bali och Jan Emanuel Johansson ska prova nya bilar. Och det är ju väldigt dyrt att producera det förstås.
Inget säger mer än företag är på väg att gasa sig ur en kurva. Att when the times are tough, tänker jag, grabbar, ska vi inte försöka producera ett bilprogram där Hanif Bali och Jan Emanuel Johansson provar bilar. Nu blev det tyvärr inget program, men det säger synd. Någonting. Ja, det säger någonting. Oh. Alltså, det är lite som det är lite som att man ger ett barn massa pengar och säger så här, vad ska vi fokusera på först? Jag tänker ett godislott, kanske. Mm. Och så tänker man, nu är pengarna slut. Va? Jag har inte ens fått mitt godislott. Alla de här stora namnen försvinner. Allting ska försöka redas upp. Ekonomin ska försöka härledas. Vart tog pengarna vägen och så vidare. En ny chefredaktör kommer in. En 27-åring från Åland som verkar ha haft problem med både det ena och det andra. Han hamnar såklart också till slut i strid med Tino. Det verkar som att den här Tino, han gillar konflikten. Han är motsatt i det, John. Den här killen, han backar inte för en konflikt.
Det är också lättare att ta en konflikt när man är då några drinkar in på en nattklubbstoa i Kiev. Alltså då skulle jag kanske också ta en konflikt, jag vet inte.
Men i slutändan verkar de i alla fall få lite ordning, för då kommer det in folk som verkligen kan någonting på riktigt och ska styra upp det här.
Jannik anar att han kan behöva juridisk hjälp på stämman. Och han har precis fått tips om en person som kan passa.
Rickard Aron Nilsson, han är en affärsjurist i Stockholm, han är riktigt bra. inte. Om man än säger så kan man bemöta med ett lugnt tonläge.
Jag frågar, vem var du nu igen?
Aron Nilsson, affärsjurist, civilekonom. Jag är med och håller på att utreda de olika förhållandena som finns.
Åh, äntligen. En affärsjurist, en civilekonom. Äntligen någon med myndig stämma som kan reda upp den här soppan. Så skönt. Finns inga problem med den här mannen väl?
Först efter mötet får Pontus veta vem den okände mannen med Kristianstad-dialekten är.
Rickard Nilsson dömdes till livstidsfängelse.
Trippelmördaren Rickard Nilsson.
Jag minns förtvivlade anhöriga och jag minns en leende Rickard Nilsson i svärt harmonikastäng.
Jag skjuter dem i huvudet, alla tre.
Just när man tror att det inte kan bli bättre, när den här stundande tv-serien inte kan bli mer dynamisk, då introducerar man sin nya juridiska hjälp. En dömd trippelmördare nyss utkommer från finkan. Wow! Kudos! Otroligt! Man kan inte skriva det bättre än så. Nej, det är fantastiskt. Alltså, den här dokumentären, går in och lyssna på den, SVT har gjort ett kanonjobb. Om man sammanfattar det då, vilket blir då Bulletins eftermäle av alla de här storvulna drömmarna, alla ädla mål? Vilket blir deras slutliga och faktiskt det enda skopet som Bulletin någonsin åstadkom? Jo, för de fick ett riktigt jäkla skop till slut. Och det var då det här.
Vi var ju bredvid Sveriges första McDonald's. Och därför var vi först att skriva om när den lades ner. Det stod i och för sig i fastighetsvärlden, men första 4 dagar före Aftonbladet i alla fall.
Mm. Så de var alltså först, nästan först i alla fall, med att berätta att Sveriges första McDonald's på Kungsgatan i Stockholm skulle lägga ner. Det var kanske inte det de två ägarna drömde om när de satt ihop sin affärsplan eller när de handplockade sin redaktion. Men om man tar med sig någonting så är det väl kanske det att det är inte så lätt att driva en tidning. Det är nästan som att det borde finnas någon slags utbildning för det. Är det nu så, John Wilander Lamrell, att trippelmördaren dyker upp även i krimmorgon?
Nej, men det är en påstådd dubbelmördare faktiskt.
Ja, nästan lika bra.
Krimmorgon.
Eller nästan lika bra. Det låter som att jag uppmuntrar till mord. Det gör jag verkligen inte. Det är både dubbelmord och trippelmord är ju såklart någonting som vi tar avstånd från.
Vi tar avstånd från det också. Hot och alla typer av mord.
Ja, jag tycker att det är rimligt att ta avstånd både från hot mot journalister och mord.
Mot journalister.
Mot journalister. John, just det, krimmorgon. Varje torsdag så berättar du om ett nytt krimfall. Så även denna torsdag, vad handlar det om idag? En dubbelmördare.
Ja, men det här är helt otroligt faktiskt. För att jag har ju en lista på fall som jag inte kan komma över och som jag håller mig vaken om nätterna och sådär. Och den är ju liksom ganska satt i sten sedan en bit tillbaka. Det är liksom inte ofta man kommer över någonting helt nytt som man inte har hört talas om tidigare, som ändå skedde för ett tag sedan. Och det liksom växer och tar sig upp på min lista.
Mm-hmm.
Alltså, förstår ni vad jag menar?
Vad är det för lista?
Nej, men lista över liksom fall. Alltså Palme, JonBenet Ramsey, West Memphis 3. Jag har ju liksom några fall som man inte kan komma över och sådär olösta.
Och vad är det för känslor som drabbar dig i kroppen då?
Ja, men det är liksom en känsla av såklart obehag på ett sätt. Men också då en livsglädje i att så här, jag har så mycket att ta igen med ett nytt fall.
Ja.
Och det här skedde då också i 1996, samma år som JonBenet, och har flera likheter med fallet JonBenet Ramsey som jag är så besatt av. Och jag tänkte dra det här för er lite grann nu, för det gäller fallet Darlie Routier. Har ni hört talas om det?
Nej.
Faktiskt inte.
Den 6 juni 1996, alltså 26 år sedan va? Klockan 2:30 på morgonen så får larmcentralen i Texas ett telefonsamtal. Det är Darlie Routier som ringer. Hon säger att en man har tagit sig in i hennes hus och knivhuggit henne och hennes två söner, Devon 6 år och Damon 5 år. Polisen kommer dit snabbt och man kan höra den första polismannen på plats på larmsamtalet. Och det här samtalet har kommit att bli väldigt omdiskuterat och vi ska lyssna på det sen.
Mm.
Polisen undersöker platsen och ser att en sån här screen door i garaget, jag vet inte fasiken hur man översätter screen door, skärmdörr. Alltså en sån liksom med insektsnät eller som en liksom...
Ja, den som omsjungs i öppningsfrasen av Thunder Road av Springsteen. Bland annat, ja, men en sån klassisk amerikansk, ja, men den, man ser dem nästan inte i Sverige. Det finns ju en viss white trashighet eller black trashighet i de här husen som har en sån.
Vänta lite nu, ja, fast här... den vanlig på Gotland på släktingar. Ja, och nu,
ja, men jag vet inte om det är det, för att det här huset är nämligen, det ser ut som ensam hemma huset. Ni vet, huset är ensam hemma.
Uh-huh.
Alltså det är inte lika stort, men det är stort. I alla fall, den här screen dooren då, som jag fortsätter kalla den, i garaget har blivit uppskuren utifrån. Någon som har skurit upp det nätet, vilket då skulle kunna peka på en inkräktare. Men man hittar ingen inkräktare i huset. När polisen liksom har klerat hela huset så får ambulanspersonalen komma in. Tyvärr går det inte att rädda Devon och Damon. Båda har fått så kraftiga knivskador att de avlider. Darlie, mamman, överlever dock. Och på övervåningen har Darlies man, pappan i huset, Darin, inte den Darin utan en annan Darin, sovit tillsammans med deras 7 månader gamla bebis. Och de har inte blivit attackerade. Så de befann sig på övervåningen när det här skedde. Jag menar, det här låter ju som ett ganska unikt fall, och efterspelet till det här kommer ju att handla om mamman Darlie. Och här finns det många kaninhål att ge sig in i, och det kommer jag ägna min sommar åt i alla fall.
Vilken sommar?
Ja, men det är, eller hur? Vilken sommar.
Man läser inte om det i Aftonbladet söndagsbolaget.
Nej, men i fastighetsvärlden.
Har du hört talas om sol och pool någon gång?
Men låt sommaren regna bort. Nu ska vi fokusera på Darlie Routier-fallet. Och vi börjar med hennes egen historia om vad som har hänt. För hon säger till polisen att hon hade somnat på soffan tillsammans med sina 2 söner när de tittat på tv. Och hon vaknar av att det står en främmande man i vardagsrummet. Och när hon börjar närma sig honom så flyr han och tappar en kniv på vägen ut. Efter att hon, Darlie, har plockat upp kniven, det här är hennes historia då, inser hon att hon själv är skadad, både på halsen och på armen, och ser strax därefter att även hennes söner är det, och då ringer hon 911. Och det här tycker polisen är väldigt misstänksam då. Darlie och hennes söner hade alltså blivit brutalt attackerade, men Darlie hade vaknat först efter att attacken var över. Hon menar ju på att hon inte hade märkt någonting av det här. Darlie säger också att den främmande mannen flytt ut genom garaget, men polisen menar på att man inte hittat något blod där. Den här screendoren då som var uppskuren var dammig, så det såg inte ut som att någon hade tagit sig in där. Däremot fanns det ett blodigt fingeravtryck på dörrkarmen som inte tillhörde någon i familjen. Och något annat polisen tyckte var misstänksam var att en av sakerna som Darlie säger till 911-operatören var: jag har hållit i kniven, då kanske vi inte kan få fram fingeravtryck från den.
Så hon öppnar med det?
Nej, hon öppnar inte med det, men hon säger det några minuter in i larmsamtalet. Vi ska lyssna på när hon säger det sen, för det här har ju kommit att bli väldigt omdiskuterat då. Personal på sjukhuset och ambulanspersonalen sa också att Darlie aldrig frågade om sina söner, hur det var med dem, trots att hon hade fått besked om att de hade dött.
Ja.
Men det kanske konstigaste av allt då, i alla fall det konstigaste fyndet av alla, var 70 meter längre ner på gatan så hittar man en blodig strumpa. Den här strumpan visar sig ha både Damon och Devons blod på den, alltså de 2 sönerna, men ingen annans. Darlie blir huvudmisstänkt, även om det fortfarande finns många frågetecken. Men det är först några dagar senare som polisen tror sig ha tillräckligt på henne för att väcka åtal. Och det är när en nyhetskanal visar bilder från när Darlie, hennes man och några andra familjemedlemmar firar Devons födelsedag på kyrkogården vid hans gravsten. Är ni med här? Alltså några dagar efter morden så firar familjen Devons födelsedag, alltså postumt. Han är ju död. Mm. Och på den här videon då så kan man se hur Darlie ler, skrattar och sprayar såna här serpentiner. Jaha. Såna här serpentinspray.
Just det.
Men hon är ju chockad, det säger ju ingenting.
Nej, alltså precis. Familjen menar ju då att nyhetsklippen inte visade då att den dystra stämning som varit innan det här, man började liksom själva firandet.
Innan man plockade fram serpentinsprayen.
Innan man plockade fram serpentinsprayen, precis. Men 4 dagar senare så anhålls Darlie och åtalas för mord. Många tror på grund av den här videon då som kom ut. Rättegången drar igång ett halvår efter. Häng med här nu, för åklagaren menar att Darlie mördade sina söner på grund av ekonomiska problem. Mm-hmm. De menar då att familjen, som var liksom ganska framgångsrik, tjänade mycket pengar, bodde i ett fint hus. Darlie hade gjort någon bröstoperation som de hänvisade till, som var jättedyr.
Det är det ultimata beviset för att det går bra.
Ja, men åklagaren kallar det då en lavish lifestyle. Men de menar då att nu har de slut på pengar, och Darlie ville ha ut livförsäkringen på pojkarna. Då kontraförsvaret med att livförsäkringen bara var på $10,000 på de här pojkarna, knappt tillräckligt för att täcka begravningskostnaderna.
Eller brösten.
Eller brösten. Samt att hennes man hade en livförsäkring på $800,000. Ja. Alltså, varför mördade hon inte honom då istället? En brottsplatsexpert vittnade om att brottsplatsen såg iscensatt ut. Känner vi igen det här från någonting?
Ja.
Ja, ja. JonBenet då, att där menar ju vissa poliser då att den brottsplatsen också såg iscensatt ut. Juryn fick också titta på den här videon från kyrkogården då. Men Darlies försvar menar att det finns inget motiv, det finns inget erkännande, det finns inga vittnen. Och så försökte de liksom säga åt Darlie att du ska inte vittna. Alltså don't take the stand. Det säger man ju till sin klient. Man ska ju, alltså tips från coachen. Don't take the stand om du åtalar för någonting. Ja. Så ska man inte göra.
Nej,
det är riskfyllt, för att då blir att juryn kanske börjar bedöma en på ens personlighet mer än på liksom bevisen.
Mm.
Och det tyvärr då är kanske det som hände här, eller tyvärr, men Darlie framstod som kall. Hon blev väldigt arg på åklagaren på vissa frågor och sådär. Och det där har ju diskuterats efteråt då, om det påverkade juryn på något sätt. Och det var i alla fall nog inte till hennes fördel. En tekniker vittnade om att hon hade blodstänk på sin tröja som tydde på att hon skulle ha hållit en kniv då ovanför sitt huvud och huggit pojkarna. Åklagaren menar på att såren på Darlie, för hon var ju också skadad, att de var ytliga då, att hon hade åsamkat dem själv då, som en del av den här iscensättningen. Samtidigt sa en annan läkare som undersökt Darlie att såret på hennes hals kom 2 millimeter från halspulsådern, vilket hade dödat henne då.
Ja.
Och det är ju väldigt riskabelt då om man ska rista in ett sår på sin egen hals och är så nära på att ta livet av en själv. Ja. Som ni märker så är det mycket fram och tillbaka här, men jag vill fokusera på 2 bevismaterial här en stund. Dels den blodiga strumpan.
Mm.
För åklagaren menar på att Darlie placerat strumpan 70 meter från huset som en del av iscensättningen. Att man då skulle tro att det var en inkräktare som sedan flytt ned för gatan.
Det skulle väl finnas blodspår från henne?
Det finns det inte.
Nej.
Försvaret menar ju då på att varför finns det inget blodspår från henne, och att strumpan i princip bevisar att Darlie inte kan ha begått morden. För att en av hennes söner, Damon, var fortfarande vid liv när ambulanspersonalen kom dit. Och rättsläkaren menade då att pojken bara kunde överleva i ungefär 8 minuter med de här skadorna han hade fått. Darlie var samtidigt i telefon med 911-operatören i 6 minuter samtidigt. Och försvaret menade att hon skulle inte haft tid att iscensätta en brottsplats, springa iväg 70 meter och lämna en strumpa och hinna tillbaka innan polisen och ambulansen kom dit.
Det låter väl rimligt.
Ja, alltså försvaret menar ju också på att det fanns ju inte heller något blod från Darlie varken i garaget eller någonstans utanför hemmet. Men det som fanns var ju då larmsamtalet. Det är nästan 6 minuter långt och vi ska inte lyssna på hela här. Men jag rekommenderar att man gör det. Man kan googla Darlie Routier 911 call. Vi lyssnar på 45 sekunder från det här. Det är inte jättelätt att höra, och ja, men lite triggervarning och sådär, att det är lite otäckt. Där är larmsamtalet då, som vissa menar då på låter iscensatt, och de tycker att det är flera konstigheter i det då. Framförallt det här som jag var inne på tidigare. Vi kan väl lyssna på det i slutet igen, för när, det här är 5 minuter in då, när Darlie säger det här med fingeravtryck på kniven. Det tycker ju folk är konstigt. Hon säger alltså, there was a knife, I already picked it up. We could have gotten the prints maybe. Ja, we could have gotten the prints maybe. Det här menar ju då på folk då, och framförallt åklagaren då, att varför skulle hon börja prata om att we could have gotten the prints maybe på den här kniven när hennes barn ligger döende då precis bakom henne. Och jag menar, som med allt sånt här när man ska liksom försöka analysera beteende hos folk som har blivit eventuellt då utsatta för brott. Det är svårt tycker jag.
Ja, men det är ju klart. Jag vill också åberopa Johanna Muller i det här. För kommer ni ihåg att mamman där blev ju knivhuggen i sömnen? Och du sa ju förut här att mamman liksom borde ha märkt om hon blev knivhuggen. Men Johanna Mullers mamma vaknar ju bara av att hon är blöt överallt. Det är blött och varmt. Och liksom hon bara stapplar upp och inser då att hennes man är knivhuggen också, eller liksom typ död. Och hon var ju jätteförvirrad och blev väl först också lite ansedd till att kanske vara skyldig till att ha mördat mannen ju. Så det var ju det spåret de hade i början med liksom Johanna Möllers morsa.
Just det.
Och hade inte heller betett sig så som ett offer gör. Alltså hon hade ringt till 112 och pratat liksom jättelugnt och varit liksom lite yr. Mm. Så det är så mycket av det där också i jakten på det perfekta offret som jag blir tokig på.
Ja, precis. Och här är ju jakten på det perfekta liksom, förövaren då. För att det här då, och kanske videon från kyrkogården tillsammans med liksom, annat, gör att Darlie Routier den 1 februari 1997 döms till döden för mord på sina två söner.
För hon blev dömd?
Hon blev dömd till döden. Men Darlie lever. Hon har suttit på death row i 25 år eftersom att hon har då, man sitter ju ganska länge på death row överlag för att alla överklagansprocesser måste ju gå igenom innan då, innan man kan avrätta personen.
Ja.
Så måste, och hon har ju fått tillåtelse, för det finns ju massa material, hon har ju fått tillåtelse för att DNA-testa material under åren. Det här har liksom aldrig riktigt rätt fram till någonting, så avrättningen har hela tiden skjutits upp och här är vi idag. Jag menar, det här är ju liksom, vilket jävla fall ändå. Jag är helt blivit lite besatt av det här och tycker, och det finns väldigt mycket mer nu som jag inte har gått igenom som man kan gå igenom. Det finns blod från båda pojkarna på den här kökskniven, men det ska inte vara samma kniv som dödat en av pojkarna, och den kniven har man aldrig hittat. Det här är delat upp då nätdetektiver i två läger då, de som är för en intruder och de som är för Darlie då. Inte helt olikt JonBenet Ramsey-fallet.
Mm.
Jag tycker det här är väldigt intressant, och det är också det enda fall som min tjej, liksom, hon har ju behövt lyssna på x antal utläggningar jag har haft om olika fall.
Du går igång, du
nej,
tar
inte
med henne.
Nej,
jag menar du drar igång hela det här, det här snacket.
Ja, men väldigt ofta om väldigt olika fall. Det här är det enda fallet som hon har nappat på.
Okay.
Som hon ibland ligger och typ kollar och säger, har du visst du det här och det här? Så att det, jag vet inte vad det säger, men jag tror att det säger någonting. Ja. Att även hon är intresserad av det här.
Men mamman är ju inte skyldig.
Nej.
Jag tror inte det.
Varför?
Nej, jag tror inte det. Jag tycker inte att det där är telefonsamtalet. Även om vi bara hörde en liten bit så tycker jag inte att det låter fejket. Och den reaktionen när hon då skulle upptäcka att hon blev knivhuggen, det tror jag också. Strumpen, jag tror inte att hon skulle hinna. Det skulle vara, alltså jag förstår, det finns inget motiv, det finns ingenting.
Nej.
Man mördar inte sina barn för totalt $20,000.
Det kanske man inte gör. Och... det är flera grejer som jag inte gått igenom här. Och det är ju det, bland annat så skrev hon typ ett självmordsbrev en månad innan det här.
Mm. Ja, men hittade... vadå? Även om man har tänkt att ta livet av sig så här... Nej.
Hon skrev inte... I'm sorry Damon and Devon for what I'm about to do. Då, bland annat. Hon menar bara att hon mådde psykiskt dåligt och då, att hon sedan blev bättre. Och, men man kan också använda den argumentationen för att vem tar sig in i en familjs hus, mördar då, försöker mörda en mamma och hennes två söner. Varför det? Det var inget stulet från huset och så vidare.
Mm.
Men jag alltså, är ju helt övertygad om att det finns liksom reasonable doubt här, så du bara sjunger om det. Att hon har blivit dömd till döden för det här är ju helt sinnessjukt, oavsett om hon är skyldig eller inte. Så vi får se vad som händer. Antingen kommer Darlie bli avrättad eller så kommer hon att komma ut på någonting. De här DNA-testningarna sker liksom löpande, så jag tror att vi får anledning att återkomma till det här.
Jag måste också bara en sista grej säga, det är att det är väl väldigt ovanligt att kvinnor mördar sina barn på det här sättet, för det där är ju i sådana fall överlagt mord. Om hon skulle ha gjort det, om det där brevet skulle handla om att hon tänker ta livet av sina barn och att hon har liksom springit ut och gömt eller lagt ut liksom missledande bevisföremål och sådana grejer, då är det ju planerat och överlagt. Och det är inte så kvinnor mördar sina barn. Kvinnor typ dränker sina barn eller kväver sina barn.
Ja. Alltså det finns, Casey Anthony, det finns ju fall där det vanligaste är ju att det är föräldrar som mördar sina barn.
Ja,
det är det absolut vanligaste.
Att kvinnor kuggar ihjäl sina barn, det är fan inte vanligt. Det kan du ju inte säga.
Men det beror på vad du menar med vanligt. Men när ett barn dör så är det vanligaste att, den, att mamman eller pappan har gjort det.
Ja, men tillvägagångssättet här är inte vanligt.
Ja, men det är ju, hela det här fallet är oerhört ovanligt, och även om det inte är Darlie så är det ju nästan ännu ovanligt att en inkräktare tar sig in och hugger ihjäl två barn. Det har liksom, jag har inte något minne av att det har hänt någonsin. För jag menar, vad är motivet för det?
Nej.
Ja.
Nej. Det är ju...
Jag kan prata hela dagen om
det. Jag hör det.
Och det här är min sommar.
Ja, det är det verkligen.
Jag kanske följer med dig in i den här Down the rabbit hole we go.
Vi ska se. Det kan ju faktiskt vara så att finns någon annan som tycker om att grotta ner sig i mord på sin sommar. Exempelvis Ulf Lundell. Vi läser ju hans dagbok varje dag. Vad gjorde han för ett år sedan? Vi läser högt ur vardagar. Och nu har vi slagit upp boken igen. 16 juni 2021. Det är sommar. Svensk. Det tål att sägas igen. Det är svensk sommar. Kan den typ skilja sig från norsk, dansk, finsk? Ja, troligen. Endast i Sverige finns svensk sommar. Ja, det var inte så mycket mord just där. Han hade andra tankar. Men endast men i Sverige finns det svensk sommar.
Det här typ är inget din kaninhål, huvudskud, kanske. Eller?
Vad sa du?
Att det här är din huvudskud.
Vad menar du?
Det är det plattaste jag har hört.
Varför det?
Det är det. Att han ändå tänker att det här är så pass bra så att jag måste gå och bara liksom be någon att publicera det här.
Vi hörs imorgon, då är det fredag. Vi ska försöka få hit Joey Tempest.
Är det sant?
Sen man kommer.
Vad roligt.
Ja, han är aktuell igen med någonting. Vi hörs då. Hej.
Final Countdown.
Hej.
Podplay, en del av